Beyoncé tar sig an countryn i nya albumet Cowboy Carter. På omslaget syns hon på en vit häst med cowboyhatt och skinnkläder i den amerikanska flaggans färger. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Men Beyoncé är långt ifrån den enda med countryfeber. På en kvart får du veta varför så många flörtar med genren just nu och om countryn blivit ett politiskt statement. Det är den 12 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Essie Klingberg, kulturredaktör på SvD. Essie, vad tänkte du när Beyoncé släppte sitt nya album Cowboy Carter?
Jag kände mig nästan så här oförberedd. Jag kände att här borde jag tagit mig samman innan. Det började komma upp videos i mitt TikTok-flöde på den här singen Texas Hold'em som folk dansade till. Och sen googlade jag upp det här albumomslaget där Beyoncé sitter i den här ganska snygga dräkten eller byxdressen eller vad man ska kalla den, overallen nästan. Och rider bak och fram på en häst. Nej, men det var jag poppade popcorn och var så här, det här blir spännande.
You're in for a ride, ja. Tänkte du kanske. Men varför gör Beyoncé ett countryalbum?
Jo, alltså det här är ju det andra albumet i en trilogi som heter Renaissance-trilogin. Och i det förra albumet så inspirerades hon väldigt mycket av house och disco. Så det här är ett väldigt liksom ambitiöst projekt där hon verkligen djupdyker i den amerikanska musikhistorien. Och det är väl också lite ett sätt att reclaim och omformulera berättelsen om den amerikanska musikhistorien och om countryn. Alltså, det är en genre som inte hade existerat om det inte vore för svarta artister. Och samtidigt så finns det väldigt mycket exempel på hur det arvet har suddats ut ur musikhistorien. Så det är väl liksom ett svar på frågan. Men sen så tycker jag också att det verkligen ligger ganska rätt i tiden, för det är ganska inne med både country och den här sortens lite progressiva patriotism just nu.
Ja, men precis, för att Beyoncé är inte först här. Är det lite countryfeber?
Det skulle jag säga. Om man ska markera någon sorts startpunkt så skulle jag nog säga att det är slutet av 2018 kanske, när Lil Nas X, en fram till dess helt okänd artist, släppte låten Old Town Road. Kommer du ihåg den?
Jajamän. Ja, alltså jag lyssnar på den nu inför programmet också, att man bara, sen hade jag den på hjärnan hela dagen.
Den är trallvänlig. Ja. Det är ju en country slash trap hybrid kan man säga, som snabbt blev enormt viral. Och strax efter att den släpptes så kom det en version med en feature från den här country ikonen Billy Ray Cyrus. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride. För min generation är han främst känd som Miley Cyrus pappa. Så det liksom blev väl början på någon sorts våg där väldigt mycket artister så här flörtade både med country-estetiken. Det var poppis med så här cowboyhattar, boots. Men också många som vågade sig på lite genreöverskridande inslag i musiken. Rapparen Post Malone, som kanske mest är känd för sina ansiktstatueringar och guldtänder, han har också släppt lite countrymusik och sagt att ett helt countryalbum är på väg. Men dessutom så är ju countryn i sig extremt stor i USA som genre. Och på sistone så har det också varit ganska många så här mer traditionella countryartister som plötsligt fått stort genomslag hos en så bred mainstream-publik.
Men vad beror det på? Alltså, varför just nu?
Det är lite svårt att säga. Alltså, vissa har velat tolka den här trenden lite politiskt. Att man drar paralleller mellan countryns framfart och Make America Great Again-rörelsen, det polariserade USA. Jag själv skulle inte liksom dra den slutsatsen. Jag ser inte countryn som en täckmantel för någon viss agenda. Utan det enda man kan säga är väl att det är ett sound som plötsligt blir populärt bland artister från ett bredare spektrum än tidigare.
Mm.
Och med det sagt så har ju countryn en komplicerad historia, vilket kanske förklarar att det blir så uppmärksammat.
Ja, precis. För det här att artister lånar influenser från andra genrer, det är ju inget nytt. Men som du är inne på, den här gången så har det väckt en del uppmärksamhet.
Ja, verkligen. Och alltså, den här vågen har ju kantats av flera olika konflikter.
Mm. Vi ska prata om dem alldeles strax. Essie, du var inne på att flera hiphop- och R&B-artister liksom har släppt musik med countryinslag. Hur har det tagits emot av liksom publik och recensenter?
Jo, alltså många av de här låtarna har ju blivit extremt stora hitlåtar. Lil Nas X är väl det största exemplet. Så det har varit stora publikframgångar, men det har också väckt starka reaktioner i country-communityt.
Mm. Och varför det?
Jo, alltså USA är ju ett väldigt polariserat land som vi lärt oss för det här laget. Dels politiskt men också musikaliskt. Och traditionellt sett så kan man säga att countryn har förknippats med det vita USA och även med det republikanska USA. För att genren har sitt starkaste fäste i de republikanska staterna, i den amerikanska södern. Så dels så väcker det uppmärksamhet bara av den aspekten att Beyoncé är en artist som tidigare gått ut och stöttat demokraterna. Hon betraktas som en demokratiskt kodad artist.
Mm.
Så det väcker reaktioner. Men sen så är det också så att countryn är en ganska konservativ genre rent musikaliskt. Det finns väldigt strikta konventioner för hur country ska låta. Och när Lil Nas X Old Town Road började klättra upp för Billboards country-topplista, då togs den plötsligt bort från en dag till en annan.
Mm-hmm.
Och då var den officiella förklaringen från Billboard att låten inte, citat, mötte kriterierna för country-listan och musiken som ska vara där. Men det här beslutet blev också väldigt kritiserat eftersom många menade att det egentligen handlade om att Lil Nas X var svart och blandade country och rap-trap-element.
Mm. Men jag måste bara fråga, det här att Lil Nas X inte ansågs få vara på country-billboardslistan, vad sa han själv om det?
Men han har sagt att han först tänkte så här, ja, jag är fortfarande på billboardlistan så jag ska inte klaga.
Mm.
Och man kan ju tänka sig att han fortfarande var väldigt chockad över att ha blivit världskänd över en natt. Men sen har han också gått ut och sagt att så här, när han märkte att det låg kvar låtar på countrylistan som hade trap-element, då började han ju fundera så här, varför får inte jag vara med på listan? Och att det kanske då hade att göra med att han ändå är afroamerikan. Men överlag skulle jag säga att han har varit väldigt diplomatiskt och sagt att han inte vill att den här kontroversen ska bli mer uppmärksammad än själva låten.
Mm. Men det låter ändå lite på dig som att country-genren blivit lite av en kulturkrigsfråga.
Ja, verkligen. Och den här vågen har ju kantats av politisk debatt och även av politiska ställningstaganden bland artisterna själva. Mm. Och några exempel som jag tycker har varit spännande att följa är till exempel Jason Aldeans låt Try That in a Small Town. Som handlar om att vapenägare, de kan ge igen på personer som inte liksom respekterar flaggan eller respekterar den amerikanska polisen. Och den låten blev väldigt omdebatterad för att musikvideon använde bilder från Black Lives Matter-demonstrationer.
Mm.
Vilket många då tolkade som en lite rasistisk hundvissla. Liksom att det handlade om att använda vapen mot de här demonstranterna. Around here we take it. Den låten fick ju då såklart en jättestor viral boost när det här blev omdebatterat. Den försvarades och hyllades av flera republikanska politiker och också av vissa större countryartister. Och sen finns det också andra exempel på hur artister liksom plockats upp som symbol av politiska representanter. I've been selling my soul, working all day. Artisten Oliver Anthonys låt Rich Men North of Richmond, eller lite så ordvitsig titel. Det är liksom en anti-etablissemangslåt där han kritiserar bidragstagare och överviktiga människor. Och den låten plockades också upp och hyllades i liksom högermedia. Så jag tycker nog att man kan se att det här politiska klimatet har gett musiken en extra stark laddning just nu.
Men om vi återvänder till Lil Nas X, alltså under det liksom, när det blev väldigt stort och det blev väldigt kontroversiellt, då gick ju Billy Ray Cyrus ut och försvarade honom.
Precis, ja, det är ju väldigt fint på ett sätt.
Ja. Kan det finnas också något försonande i den här trenden som vi ser nu?
Det kan man nog säga. Alltså, Beyoncés album i sig har ju både något av en uppgörelse och försoning över sig. Klassisk så här, Beyoncé-dramaturgi. Men sen så, liksom, om man ska knyta an till musikhistorien igen, så tycker jag det är lite intressant att så här, countrymusiken som förknippas med det vita USA och soulmusiken som ofta förknippas med det svarta USA faktiskt har en gemensam historia. Man brukar till och med säga att, så här, att det kommer från samma geografiska triangel på kartan som är liksom, tre studios i Memphis, Nashville och Muscle Shoals som är en stad i Alabama. Och den här triangeln kallas då ibland för The Country Soul Triangle. Och jag tycker det finns något fint i att liksom Beyoncé, som är en sån popartist som också har rötter i soulmusiken, går ut och gör ett countryalbum. Det är liksom full circle.
Nu har vi pratat om att countrygenren har liksom ett momentum i USA. Men om vi ska gå till Sverige, ser man något av den här countrytrenden här?
Det skulle jag absolut säga. Vi har ju lite av vår egen liksom pop och country slash amerikana tradition här sen tidigare också, med artister som First Aid Kit eller Anna Ternheim. Men på sistone så tycker jag att det varit kul att se fler artister som pendlat ganska fritt mellan genre och använt sig då av countryinslag. Till exempel Albin Lee Meldau, som typ verkar vara Sveriges största artist, som jag själv aldrig liksom riktigt lyckas få koll på. Men jag skulle läsa in vissa countrydrag hos honom. Mm. Och David Richard, som ju är liksom dansband, men också en artist som har countryinslag.
Mm. Med förväntan i rösten. Han är ju jättebra.
Ja, han är charmig också.
Mm, verkligen. Du är nålen i slaget. Men vad tror du att det är då med country som slår an hos folk?
Det är ju musik med väldigt starkt personligt tilltal, och de här texterna är ofta så här väldigt målande berättelser eller scener som är ganska lätta att visualisera. Mm. Så att jag tror att där finns det nog absolut någonting. Sen så är just liksom countryn rent soundmässigt en genre som har väldigt stor emotionell tyngd, nästan lite sentimental, och det här har ju liksom flera gånger i musikhistorien gjort avtryck i mainstreammusiken. Jag vet inte om du kommer ihåg, i så här början, mitten av 2010-talet så var det ju väldigt populärt med bluegrass-inslag i dans- och EDM-musiken, där Avicii verkligen var stilbildande.
Mm.
Jag är då väldigt präglad av det, eftersom att jag gick på högstadiet då. Så att det är liksom, det kommer säkert komma tillbaks igen.
Mm. Ja, men och hur länge tror du att den här countryvågen nu då kommer hålla i sig?
Jag har redan sett en del skriva att de är så trötta på cowboyhattar, de aldrig mer vill se ett par sådana cowboyboots. Mm. Så att på ett sätt tror jag att trenden peakar ungefär exakt nu. Men då, om man känner historien rätt, så kanske om 10 år så kanske vi gör ett till sånt här avsnitt.
Mm, okej, okay, ja, precis. Mm. Oh, man får alltid lida så svindel när man tänker 10 år fram i tiden.
Ja, låt oss inte.
Vi gör inte det. Vi stannar istället vid det vi började med, Beyoncé och hennes nya platta. Hur bra är country Beyoncé, tycker du?
Ska vara diplomatisk här. Mm. Nej, men för mig är det någonting med att Beyoncé är en sån powerkvinna, och jag saknar lite den här sårbarheten som jag tycker behövs i countryn. Så jag skulle säga att det här är varken min favorit country eller min favorit Beyoncé. Ja, jag vet inte, vad tycker du?
Mm. Nej, men lite samma sak, och det leder mig in på en sak som jag faktiskt tycker visar på det du säger. För att Beyoncé gör ju också en cover på Dolly Partons Jolene. Och Jolene handlar ju om, alltså det är ju en väldigt sårbar låt. Men i Beyoncés version så är den ju någonting helt annat.
Mm, verkligen.
Det är inte så sårbart. Det är lite mer girlboss.
Det är en Who Run the World, inte Jolene.
Nej, nej, precis. Ja, nej men så, mitt tips är att lyssna på Dolly Partons Jolene.
Ja. Mm. 16 Carriages tycker jag är det bästa spåret på Beyoncés album.
Mm, toppen. Du, tack så jättemycket, Essie.
Tack själv.
Redaktör för dagens avsnitt var Elin Romiliotto. Producent, jag, Moa Larsson. Och ansvarig utgivare, Elisa Irenius. Maila gärna oss på dagensstory@svd.se. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.